god förmiddag. Maria heter jag som sagt och tänker fortsätta det tema som inleddes igår kväll, nämligen att tänka bibliskt. Guds tankar och våra tankar. Och vi konstaterade igår att tankar är väldigt centralt i Bibeln. Tankar och hjärta och sinne är synonymt i Bibeln. Så det har med våra värderingar och vårt inre att göra. Och vi konstaterade också att Guds tankar, de är djupa, de är stora, de är höga, de är outgrundliga. Guds tankar är mycket högre än våra tankar. Och att det gäller i alla situationer, för en nation och för en individ. Så har Gud mycket högre tankar än vad vi har. Han har en plan för vårt liv. Vi nämnde också att våra tankar, de är utgrundliga för Gud. Gud, han ser rakt igenom oss. Men Guds tankar, de är outgrundliga. Vi kan inte se in i fullheten, men vi kan få ana bit för bit vad han vill för oss, vad han har tänkt för oss. Vi sa också det att Guds tankar, de kan man söka efter och sträva efter för att få leva i hans vilja. Och de som vi lyssnar på kommer vi så småningom börja tänka som. Så att ju mer vi lever i Guds ord, vi sjöng här som en herde för sin jord. Och att lyssna på herdens röst, det gör vi genom att studera hans ord, att umgås med våran Herre, våran Gud. Då kommer vi börja tänka som Gud. Och Paulus kallar det här i Romarbrevet för sinnets förnyelse. Det är alltså ingenting som vi kan programmera om själva, utan det är någonting som händer som ett resultat och en konsekvens av att vi umgås med Jesus. Sinnets förnyelse. Men vi tittade också på det faktum att om vi inte vill ha med Guds tankar att göra, då skriver Paulus att då kommer ett töcken över oss, ett mörker över oss, så att vi inte kan se klart eller höra klart. Så vi får famla blint i våra egna tankar. Och våra tankar kan vara onda. Det läste vi redan från syndafallet, att Gud såg att människorna hade börjat tänka onda tankar. Deras hjärta var upptagna av onda tankar. Paulus skriver också att tankemönster och tankebyggnader som fortsätter att växa när man famlar i mörkret, de bygger upp som tankebyggnader som går upp mot kunskapen om Gud. Så ju mer vi ignorerar Guds tankar, desto mörkare blir våra egna tankar och desto mer går de emot Gud. Den evolutionsteori som vi nu har lyssnat på och matats med i flera årtionden i västvärlden, den har ju förstås fått de här konsekvenserna. Om vi tror på Guds ord så vet vi att det får konsekvenser vad vi lyssnar på. Evolutionsteorin säger ju att inte skapelseberättelsen i Bibeln stämmer. Och ateismen har blivit i mångt och mycket den neutrala utgångspunkten för en människa. Att vi utgår från att det inte finns någon Gud. Och vi utgår från att det har skett, det måste gå till på något annat sätt än att Gud har skapat allting. Och när vi har matat med de här tankegångarna tillräckligt länge så tänker vi så och tror så. Så nu är vi ganska många generationer i västvärlden som fortfarande har samma gamla urproblem som människan alltid har haft. Nämligen, vad ska vi göra när vi känner ångest? För det är någonting som mänskligheten alltid drabbas av. Vad ska vi göra när vi känner ångest? Vad ska vi göra när vi är ledsna, när vi är ensamma? Vad ska vi göra av dåligt samvete och skuld? Vi har plockat bort Gud, han finns inte i tankevärlden, men vi har kvar allt som har med med att vara människa att göra. Och var ska vi gå med de här frågorna? Och samma sak med glädje. När det går bra, när vi är tacksamma. Var ska vi vända oss med den glädjen? Om man inte får tacka himmelens Gud och prisa honom. Vart vänder man sig? De här konsekvenserna då av att plocka bort Gud ur våra tankemönster och vårt medvetande. Det gör ju att, vi kan vara i händerna på andra som vill ha makten över våra tankar. Det pågår ju ett krig om våra tankar. För som vi tänker kommer vi tala och så kommer vi handla. Så det är ju angenämt att ha koll på människors tankar och tankeliv. Och det svar, den starkaste rösten idag, det svar på den här frågan vart man ska vända sig. Det finns flera olika alternativ. Men den starkaste rösten säger vänd dig inåt. Vänd dig in mot dig själv. Där ska du finna svaren. Och jag kommer inte gå in och djupt på det här, på vad nyandlighet och österländska religioner och filosofier handlar om. Men det de har gemensamt är att vända dig inåt. För vi kan ju inte längre vända oss uppåt. Det är klart, då måste vi vända oss någon annanstans. Vänd dig inåt. Och det som är så passande med den här tanken är att den kan gå hand i hand med en tanke på en Big Bang och att människan har sitt ursprung som en liten amöba någonstans. Därför att då vill man ha del av att då ser man att mänskligheten är en del av det här alltet, kosmos. Vi har någon slags gnista från den här stora smällen någonstans. Det bor inuti oss. Och därför kan då den gängse idén som lärs ut i skolor och läroverk kan gå hand i hand med den här nya rösten som säger men vänd er inte uppåt, vänd er inåt. Och det är det som idag blir ganska farligt. Det är både från akademiskt håll och från det som vi bara för några år sedan skulle säga från väldigt flummigt håll kommer den här rösten att vända er inåt. För där har du din gudagnista och där har du svaren. Där kan du hitta sanningarna inom dig själv. Ordspråksboken 3 och 5. Där står det att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Så i Bibeln där får vi veta att våra tankevärld, vårat förstånd, där ska vi räkna med Guds förstånd och Guds tankar. Det är vägen till vishet i Guds ord. Markus 12 och 30 talar om samma sak. Där citerar ju Jesus också från Moseböckerna. Jesus svarade, det största är detta. Hör Israel, Herre vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Även förståndet är en del i att leva med Herren och vilja följa honom. Våra tankar är inte exkluderade från våran tro, som det ibland faktiskt framstår som. Att det skulle vara oförnuftigt att tro på Herren Gud. Tvärtom är det mycket förnuftigt och där är där vi hämtar all den vishet som finns. I Jobs bok, mot slutet där, kapitel 38, där svarar Herren Gud Jobb. Och det är ett svar som jag tror vi idag kan läsa och rikta till hela våran kultur. För han frågar Jobb, var fanns du när jag skapade allt det här? Och jag tänker att vi ska ta oss tiden till att läsa det Gud säger till Jobb i kapitel 38 och en bit in på 39. För det här är riktat till vår kultur idag. Och jag tycker det väcker Guds fruktan att få läsa när Herren själv talar om sig själv. Jobb 38, vers 4. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Hon är lite ironisk här, Gud. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? När jag gav moln åt det att klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda? När bestämde jag dess gräns och satte bom och dörrar för det och sa: hit får du komma, men inte längre. Här ska dina stolta böljor lägga sig. Har du sedan dina dagar började befallt dagen att gry och anvisat morgonrådnaden en plats där den kunde fatta jorden i dess hörn så att de ogudaktiga skakades bort från den? Då ändrar jorden form som leran under sigillet och allt träder fram som en ny dräkt. Då berövas de ogudaktiga sitt ljus och den arm som lyfts bryts av. Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? Har dödens portar uppenbarats för dig? Har du sett dödsskuggans portar? Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig veta om du har insikt i allt detta. Var går vägen dit där ljuset bor och mörkret? Var har det sin boning? Så att du kan föra dig till dess gräns och finna stigarna till dess hus. Ja, du vet, du var ju född då och dina dagars tal är stort. Har du varit vid snöns förrådshus? Har du sett haglets förrådshus? Dessa som jag sparar till nödens tid, till krigens och drabbningens dag. Var går vägen dit där ljuset delar sig och östanvinden breder ut sig över jorden? Vem har öppnat en ränna åt regnflödet och banat väg för åskans blixt för att sända regn över folktomma trakter, över öknar där ingen människa finns, för att mätta ödsliga ödemarker och ge växtkraft åt gräsets brodd? Har regnet någon fader? Och vem födde daggens droppar? Från vilket sköte kom isen ut? Och vem födde himlens rimfrost? Vattnet blir hårt som sten. Djupets yta fryser till is. Kan du binda ihop sjustjärnornas knippe eller lossa Orions band? Kan du på rätt tid föra fram himlens tecken och leda björninnan och hennes ungar? Förstår du himlens lagar? Ordnar du dess välde över jorden? Kan du höja din röst till molnen och få vattenflöden att övertäcka dig? Kan du befalla blixtarna så att de går ut och säger till dem: här är vi. Vem har lagt vishet i de mörka molnen? Och vem gav förstånd åt järtecknen i luften? Vem har vishet att räkna skyarna? Och vem häller ut himlens vattenläglar när myllan är hård och fast och jordkokorna klebat samman? Kan du jaga byt åt lejoninnan? Stillar du de unga lejonens hunger när de kryper ihop i sina hålor eller ligger på lur i snåret? Vem skaffar mat åt korpen när hans unga ropar till Gud och flaxar omkring utan föda? Vet du tiden när stenjätterna ska föda? Vakar du över när hindarna ska kalva? Räknar du månaderna när de går dräktiga? Vet du tiden när de ska föda, när de böjer sig ner och föder fram sina foster och gör sig fria från födslosmärtan? Deras ungar växer sig starka ute på marken. De springer sin väg och vänder dig tillbaka. Vem släppte vildåsnan fri? Vem lossade hennes band? Jag gav henne steppen till hem. Saltöken blev hennes boning. Hon föraktar bullret i staden och hör ingen pådrivares rop. Hon söker efter bete på bergen och letar efter allt som är grönt. Har vildoxen lust att tjäna dig och stanna över natten vid din krubba? Kan du tvinga vildoxen att gå i fåran med töm och harva markerna jämna efter dig? Kan du lita på hans stora styrka och vill du anförtro ditt arbete åt honom? Litar du på att han för hem din säd och samlar den i din loge? Strutshonans vingar flaxar med fröjd, men visar hennes vingar och fjädrars moders ömhet. Hon lämnar sina ägg på marken och låter dem värmas på sanden. Hon tänker ej på att en fot kan krossa dem, att ett vilddjur kan trampa på dem. Hon är hård mot sin avkomma, som om den inte vore hennes. Hon bekymras ej av att hennes ungar kan dö. Ty Gud lät henne ej få vishet, han har inte gett henne förstånd. Men när hon piskar sig upp till språng, då ler hon åt både häst och man. Ger du hästen hans styrka och kläder du hans nacke med man? Kan du få honom att hoppa som gräshoppan? Hans stolta frustring är skrämmande. Han skrapar marken och gläds över sin styrka. Han rusar fram mot väpnade skaror. Han ler åt fruktan och känner ingen rädsla. Han ryggar inte tillbaka för svärd. Omkring honom rasslar det av kåger. Det blänker av spjut och lansar. Han skakar och är upphetsad när han vinner terräng. Han kan inte stå stilla när basunen har ljudit. För varje basunstöt frustar han till. Redan på avstånd vädrar han strid, kommandorop och härskrin. Är det genom din visdom som höken stiger och breder ut sina vingar mot söder? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjden? På klipphyllan bor han och håller till, på klippans topp och bergsfästena. Därifrån spanar han efter byte. Långt i fjärran spejar hans ögon. Hans ungar frossar på blod, och där de slagna ligger, där finner man honom. Och Herren svarade Job, och han sa: vill du tvista med den allsmäktige, du mästare? Ge svar, du som anklagar Gud. Visst inser man sin mänsklighet och litenhet när Gud talar på det här viset. Och man ser att hans visdom är så mycket högre, så mycket större, så mycket djupare än våran. Och det är endast hos honom där vårt förstånd kan växa. Men nu har vi gjort oss av med Gud, så då måste vi vända oss någon annanstans. Och för att ta ett exempel på den röst som är stark idag, som handlar om vad vi ska göra våra tankar, så vill jag nämna lite kort om det som Eva nämnde igår när hon gick fram här, nämligen mindfulness. Hon jobbar som sjuksköterska och berättade att hon inte gick med på mindfulnessövningarna på sin arbetsplats. Mindfulness kommer från buddhismen och betyder ju medveten närvaro, och det är precis, har precis med tankemönster att göra. Så att även om man inte hör ordet mindfulness, så kan man ju komma bli bekant med tankesättet, även om det vävs in på något annat sätt. Så det kan vara bra att vara medveten om vad som är grundpelarna här. Och när det gäller just mindfulness, vilket finns på nästan varenda skola idag och inom sjukvården och vart du än vänder dig, söker du på och googlar du efter hjälp för något problem eller ångest eller stress på nätet, vilket många gör idag när man har något problem, då via vårdguiden så kommer också i kontakt med mindfulness. Och de fyra grundpelarna här, det är stanna upp, observera, acceptera och låt gå. Och det har allt med våra tankar att göra. Först handlar det om att stanna upp. För att inom mindfulness så menar man att vi fokuserar ofta på det som har varit eller det som ligger framför. Antingen planerar vi mycket för det som har varit eller så och gruvar inför någonting. Eller så är vi kvar i något som har varit, som är jobbigt, eller som vi kanske har skuld över eller mår dåligt över för det blev inte som vi hade tänkt. Så det första är att stanna upp och sluta fladdra till framtiden eller det som har varit, utan vara här och nu. Och då finns det en hel mängd olika övningar, och att äta ett äpple och att känna hur huden känns när man duschar, och bara för att vara precis här och nu och fokusera på sig själv. Sen ska man observera, hur känns det i kroppen till exempel. Eftersom man inte ska fladdra iväg så måste man ju fokusera på sig själv. Andningen är väldigt viktig. Så fladdra tankarna iväg, så tänk på andningen istället. Tänk på hur det känns i fötterna. Hur känns fingrarna just nu? Så att man inte ska gå. Och sen de här tankarna som kommer, då ska man inte bedöma dem. Har du skuldkänsla för något som har varit, eller är du stressad över något som ligger framför? Du kan inte bedöma dem om de är onda eller goda eller bra eller dåliga, utan det är bara att acceptera, vilket är tredje steget. Acceptera att du har de här tankarna, du kommer att leva med dem, men du ska som fjärde steget säga låta dem gå. Så när man har accepterat att man har olika tankar av olika slag, så ska man låta dem gå och inte bedöma dem. Man ska lämna över problemet. Till vem sägs inte, men... Och det här är då en träningsform som som finns i hela vårt samhälle idag. Och det handlar just om tankeverksamheten och våra tankar. Och om tankar är viktiga i Bibeln, då är det ju viktigt för oss som tror på Bibeln, även för de som inte tror på Bibeln, att känna till att det här är faktiskt en religion. Det är religionsutövning, det är filosofi, det är alltså andliga övningar. Och jag tänkte att vi skulle få jämföra det här arbetssättet då, hur man hanterar tankarna inom mindfulness, med vad Guds ord säger. Om man ska tänka bibliskt, då gäller det ju för det första att veta vad Bibeln säger om olika företeelser och fenomen som vi människor brottas med. För vi människor har ju samma problem och behov genom alla årtusenden. Men vi har få olika svar på hur vi ska hantera dem. Och ett centralt, jag ska nämna några sådana här riktigt centrala begrepp i Bibeln som man måste ha med sig för att kunna tänka bibliskt överhuvudtaget. Och det första är ordet omvändelse. Jag vill läsa från Zakaria 1. Vers 2-4. Och det här är då Herrens ord till Israels barn. Och Herren var vred på era fäder, står det. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Var inte som era fäder, för de predikade gångna tiders profeter och sa, så säger Herren Sebaot, vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger Herren. Vänd om till mig, så ska jag vända mig till er. Det är ett löfte som finns genom hela Bibeln. Och vi ser det även i Nya testamentets förkunnelse i Andra Korinthierbrevet 3 och 14. Och här handlar det just om Israels barn som inte såg att Jesus var Messias. Andra Korinthierbrevet 3 och 14. Då står det att deras sinnen blev förstockade. Precis det som Paulus beskrev, att det kan hända med oss var och en som inte lever i ordet. Men deras sinnen blev förstockade, och än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Där har vi sinnets förnyelse, när man genom Kristus får upp ögonen för Guds vishet. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det finns samma löften i Nya testamentets undervisning. Vänd om, och det här gäller ju i judafolket. Vänd om, så ska Gud vända sig om till dem. Och det gäller ju oss också, som faktiskt har varit ett kristet land. Vi har ju någonting att vända om till. Har man aldrig talat om Jesus, så gäller det ju att komma med på banan helt enkelt. Men för oss som har varit en kristen nation, så tror jag samma ord gäller. Vänd om till de här urgamla stigarna som en gång byggde upp vårt land. Och när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Fantastiska löften. Och om vi jämför då med det som bland annat mindfulness predikar, så ska man acceptera och låta gå. Bibeln säger någonting helt annat. Fortsätt inte på den inslagna vägen, utan vänd om till mig. Mina tankar är ju så mycket högre än era tankar, säger ju Guds ord. Så här ser vi en kontrast, eller hur? Omvändelse är ju det som är så jobbigt med kristen tro. Det är ju det som gör att många tycker att kristen tro är fördömande. Det är mycket enklare med den här nya andligheten, för där finns ingen Gud, ingen synd, ingen skuld, ingen förlåtelse, ingen behov av försoning. Och därför är vi lite besvärliga som pratar om omvändelse. Men det är det enda vi har att komma med, så vi måste bara fortsätta och hålla fast vid det unika i Guds ord. Så omvändelse är ett sånt där viktigt begrepp, om man ska kunna tänka bibliskt. Tre andra begrepp som ligger väldigt nära varandra. Det är syndanöd, bekännelse och förlåtelse. Som också är helt unikt i Guds ord. Vi ska läsa psalm 32. Från vers 1. Här utgjuter David sitt hjärta och han skriver att salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Syndanöd. Här bekänner ju David att han ville inte riktigt bekänna det som låg och tryckte över honom. Det är ju kanske inte det som människan spontant vill göra när vi har gjort fel. Jag kan bara gå till mig själv. Det kan vara ganska jobbigt att erkänna när man har gjort någonting fel. Så han teg länge. Men så länge han gjorde det så upplevde han det som att hans ben förtvinade. Och dag och natt var Herrens hand tung över honom. Hans livskraft försvann. Det låter som han beskriver ett väldigt ångestladdad upplevelse, eller hur? Och så länge han teg så levde han i den ångesten och den skulden. Men då uppenbarade han sin synd för Herren och sa, jag vill bekänna. Och då förlät Herren David hans syndaskuld. I de här begreppen syndanöd, som förhoppningsvis, det ligger ju nedlagt i människan att gör vi någonting fel så mår vi dåligt över det. Och i Bibeln är den enda vägen ur det att bekänna synden och att sen kunna motta förlåtelsen och nåden. Det är så fundamentala begrepp i Bibeln. Men ska vi lyssna på de röster som bland annat inom mindfulness och all ny andlighet och österländska filosofier som säger att det finns ingen synd, det finns ingen skuld, så måste människor leva med den här ångesten men har ingenstans att göra av den. Förstår ni vilket fruktansvärt budskap som kommer och sköljer över vår nation? Att acceptera tankarna, bedöm dem inte. Försök att låta dem gå. Om David i den här situationen hade försökt trycka undan syndanöden och skulden, så är frågan om han någonsin hade blivit en frisk människa igen som hade kunnat levt ett liv i frid och glädje. Jag tror inte det. Därför det var när han till slut drevs av den här syndanöden att bekänna och sen kunde motta nåden och förlåtelsen som han blev fullständigt fri. Visst ser vi kontrasterna. Och där ska vi också läsa Jesu egna ord, Matteus 9 från vers 9. Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så när vi drabbas av syndanöd och skuld, då Då kan man lätt bli förskräckt i en kristenhet som är ganska fromhetsorienterad. Man tänker, men hur kunde jag falla i det här? Då får vi komma ihåg att vi är i ganska gott sällskap. Kung David var utvald av Gud. Han misslyckades men fick upprättelse. Och Jesus säger att det är därför han har kommit. Det är därför Gud blev människa. Han kom inte till dem som redan är friska, som inte behöver någon hjälp. Det första Johannes döparen säger när han ser Jesus börja undervisa, det ser Guds lamm som borttager världens synd. Han visste vad det primära uppdraget var. Inte fysiska helanden i första hand, det var ju tecken på att han var Messias. Men att han skulle bortta världens synd. En evig läkedom. En evig upprättelse. Det var Messias uppgift. Så när ångest råder, vilket vi mer eller mindre råkar ut för som människor, problem, skuld, allt som vad det innebär att vara människa, då har vi ju en Gud som inte säger tryck undan det där, lägg bort det, tänk positivt eller ät ett äpple och lyssna på hur tuggorna låter. Nej, han säger att han har kommit för just den här problematiken som är människans största problem. Ett allmänmänskligt problem. Med nåd och förlåtelse och upprättelse och därmed ett nytt liv. Det är ju helt fantastiskt det budskap vi har att komma med. Jämfört med det som kommer in över skolor och vård idag i vårt land. Några begrepp till som är fundamentala för att förstå och kunna börja tänka bibliskt. Det är glädje och frid. Vi hoppar till psalm 23. Man brukar ju säga att ibland när man pratar om buddhismen och de här tankarna som kommer från Österlandet, att det är uråldrig och mångtusenårig vishet som vi får anamma idag. Men David, han skrev en bra tid innan Buddha föddes, psalm 23. Så här har vi uråldrig vishet. Så om någon kommer med det argumentet så kan man bara ta fram Gamla testamentet och säga att jag har minst lika uråldrig vishet, väl beprövad. Den har använts i många nationer, i många generationer som har funnit frid och upprättelse över att läsa Davids psalmer och alla psalmer som finns i Gamla testamentet. Och i psalm 23 skriver David att Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Vilken glädje och frid som finns i Guds ord. Det är ju här vi kan hitta botemedlet för våra stressade och sargade kroppar. Och det här är ju en profetisk bön som David ber. Och hoppar vi till Johannes 10 så läser vi från vers 11. Då Guds son vandrar på jorden så säger han att jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är annat än de här fyra punkterna i mindfulness. Vi har en herde som vill samla och inte skingra, vill samla och ge sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Det finns ingen mindfulness-instruktör som värnar om jorden på det sätt som den gode herden gör. För den som är lejd har inte den relationen till fåren. Men den som ger sitt liv för dem, månar om dem. Visst ser vi tydliga kontraster i tankesättet. Och att tänka bibliskt är en tid när vi får höra så mycket som vill få oss att tänka obibliskt. Då gäller det att studera de olika begreppen och fenomenen som Bibeln trycker på. Och de exempel jag tog nu var omvändelse, syndanöd, bekännelse, förlåtelse, glädje och frid. Vad säger Bibeln om dem? Sen finns det en hel radda. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst om kött och ande och begär och hopp. Det finns så mycket spännande begrepp i Guds ord som vi behöver känna till för att tänka bibliskt och inte tänka på världens sätt. Jag ska avsluta med, jag gjorde en liten lathund om vad New Age är till i de bibelstudier som jag har hållit i Övik några tisdagar. Och då sammanfattade jag den så här. När New Age talar om att tömma sig, talar Bibeln om att låta sig fyllas av helig ande. Vilken skillnad, va? Ibland kan det låta så bra när man får någon på jobbet som säger, men testa det här, vi måste testa det här för att det är så skönt, man får slappna av och det låter så bra. Men då kan det vara bra att ha bara de här, det behöver inte vara många argument, men några stycken. Och säger man, vet att jag är inte intresserad av att tömma mig. Därför att jag läser Bibeln och där står det om att låta sig fyllas av helig ande. Och det är det jag är intresserad av. Man behöver liksom inte vara mer avancerad än så. När New Age talar om att finna en inre gudagnista i oss, talar Bibeln om att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, men att vägen är öppen genom Jesu död och uppståndelse. När New Age talar om att du är Gud, talar Bibeln om att du är skapad och att endast han är Gud. När New Age talar om att acceptera och låta gå, talar Bibeln om att bekänna synder inför Gud och varandra. När New Age talar om metoder, talar Bibeln om Jesu blod. När New Age talar om karma, talar Bibeln om nåd. Och de kontrasterna, de enkla skillnaderna, jag tror det är det enda vi behöver för att kunna faktiskt ge svar på tal när vi får påtryckningar, för det får vi. Om de här nya tankarna som vill forma vårt samhälle i en annan riktning än det bibliska tankesättet. Men vi läste också igår om några exempel på att när människor har fått fatt i det här bibliska tankesättet och låtit sina sinnen förvandlas av Gud, då kan hela nationer förvandlas. Och därför ska vi ha det här i bön. Vi ska fortsätta be att vi får fatt i de bibliska sanningarna och kan bära ut dem på ett visst sätt när anden manar och få vara med och se en omvändelse av vår nation till de bibliska tankegångarna. Tillbaka till det. Tack far i himlen att ditt ord, det håller för alla typer av prövning. Tack att det är gammalt och vist, mycket äldre än Buddha, Herre. Och det är väl beprövat, för generationer före oss har testat och smakat och sett att du är god, Herre. Nu ber vi om hjälp och vishet från dig att kunna avslöja de röster som vill ta över våran tankevärld. Så att vi kan se kontrasterna för vad som är ett bibelskt tankesätt och vad som är från annan källa. Jag ber att du ska lägga ner en iver i oss att studera ditt ord och att kunna svara var och en som vill att vi ska förklara det hopp som vi äger. Och att vi i all enkelhet och ödmjukhet kan få säga att det där är ingenting för mig. Jag är intresserad av att fyllas av den heliga ande. Jag hjälper oss att tänka bibliskt och hjälp oss också att få vara med och förändra situationer där vi står bland de människor som vi träffar. Så att vår nation kan få vända om till dig och börja tänka i bibliska tankegångar än en gång. Tack Jesus att du är den gode herden som vill samla fåren. Hjälp oss att bara lyssna på din röst. Tack att du gav ditt liv för fåren. Tack Herre att du har fridens tankar för dina barn. I Jesu namn. Amen.